Gott att vara tillbaka får jag säga. Det är ett tag sedan, mitt namn är Oskar Marklund då, och jag tillhör ju den här församlingen. Jag är medlem här, men jag har inte varit här på ett tag. Varit utsänd till våra bröder och systrar i Öster, Sävedalen. Börja som ungdomspastor där, ett vikariat i höstas. Och kört där och varit här i Fiskebäck bara sporadiskt några gånger, så det är jätteroligt att få vara tillbaka här. Sen var ju tanken från början att jag skulle vara en av dem här inne som är grå i ansiktet. Nu blev det inte så. Jag har inte varit med på det här nyårslägret. Och Johanna Buller tyckte det var bäst att vi inte låtsades att jag hade varit det, utan att vi skulle köra med öppna kort. Vår föreståndare Robert Eriksson slutade här nu alldeles nyss. Ja, i och med nyårsskiftet faktiskt här. Så det har gjort att min roll har förvandlats lite, och jag går in som tillförordnad föreståndare så länge i Sävedalen. Så då var det lugnast att jag höll mig hemma, tror jag. Vi ska gå in i predikan, och vi kan göra så att vi ber en bön innan. Tack Herre för att du är här med din närvaro. Tack för att du talar till oss på så många olika sätt. Genom musik, genom sång, genom naturen. Genom ord som uttalas av människor, men som du bekläder med kraft, Herre. Och det undret ber vi att det ska få ske just nu, Herre. Kom och var med oss här just nu i vår gudstjänst. I Jesu namn. Amen. På 50-talet så fanns det ett forskarpar som hette Victor och Edith Turner. De kom från Glasgow. Och de bestämde sig för att flytta till Zambia. För att där på något vis då under några års tid leva tillsammans med en stam som heter Nsumbo-stammen. Och själva syftet med deras forskning, det var att studera olika symboler och riter i den här stammen då, och vilka funktioner som de fyllde för den här gemenskapen då, som var en isolerad gemenskap ute någonstans på slätten. Och en viktig och intressant upptäckt som det här forskarparet gjorde då, som är kulturantropologer som det heter. Antropologi, det är ju läran om människan, om det mänskliga släktet. Och det var det som de ville analysera då, va? Men en viktig och intressant upptäckt som de gjorde, det var en upptagningsrit som alla pojkar i den här stammen genomgick när de hamnade i puberteten. Och när man närmade sig då den här tiden, tonårstiden, så separerades alla pojkar ifrån stammen. Och man skickade ut dem rakt ute i ödemarken. Och utlämnade till sig själva, så fick de efter bästa förmåga lära sig och klara sig på egen hand. Det är lite rough, det är inte så mycket curlande. Men det var ju det liksom. Hur skyddar man sig mot väder och vind när man inte har någonting? Vad kan jag äta? Vad kan jag inte äta? Hur skyddar man sig bäst mot ett lejon eller andra vilddjur? Och även om då och då det kom ut visa och äldste män ifrån stammen för att vägleda och undervisa, instruera, så var man det mesta av tiden helt utlämnad till sig själv. Och om man då tänker här ute i ödemarken, så försvinner ju all den här tryggheten som man har haft hemma i den egna stammen. Och man kastas ut, tänker jag i alla fall, i en rå tillvaro av kaos. Alla strukturer, alla vanor, rutiner och personer som man har hängt upp sitt liv på. Plötsligt blir det kännbart att de finns inte längre där. Och vad som intresserade det här forskarparet Turner, det var just det här tillståndet som de här unga människorna då genomgick ute i ödemarken. Och de valde att kalla det för en liminal erfarenhet. Kan alla säga det? Liminal erfarenhet. Liminal, det är latin. Och det betyder egentligen tröskel eller passage. Och det är ju precis vad som hände med de här ungdomarna. De befann sig i en passage mitt i livet. De är varken barn eller vuxna. De tillhör varken stammen helt och fullt, men de är inte utkastade heller. Utan de hänger på något vis mellan två världar. Det är tröskeln, det är den liminala erfarenheten. Och du som har påbörjat ett nytt jobb, hamnat i en ny skola, kanske flyttat till en ny plats. Du har en aning om hur omvälvande en sån här erfarenhet faktiskt kan vara. Men samtidigt så är tillvaron ute i ödemarken en plats med stora möjligheter. I ensamheten, i separationen från den trygga zonen, så ges det utrymme att sätta livet i nya perspektiv. Man börjar lära känna sig själv på ett nytt sätt. Sin egen röst på ett nytt sätt. Och när den här tidsperioden då ute i ödemarken är över, jag tror den varade någonstans mellan 6 och 9 månader. När den var över så är det dags för pojkarna att återvända till sin by. Men då har det faktiskt hänt någonting. Någonting har hänt där ute i ödemarken. När de återvänder så betraktas de inte längre som pojkar, utan då blir de upptagna som fullvärdiga krigare inom stammen. Texten som vi hörde läsas här av Elin tidigare i gudstjänsten, den handlar om att Jesus tar med sig Petrus, Johannes och Jakob upp på ett berg för att be. De drar sig undan civilisationen. Man gör ett avbrott mitt i vardagslunken för att ge sig ut i ödemarken för att möta stillheten och tystnaden. Och jag vet inte vad det är med just Gud och berg. Men Gud, han verkar ha en förkärlek till just berget som plats. Genom Bibelns texter så kan vi se hur Gud har mött profeterna uppe på berget. Mose och Elia, som är två profeter som finns med i texten idag. De är ju två profeter som båda förknippas med berg. Mose på Sinai berg, ett gudsmöte som kom hela platsen att skaka. Ett radikalt gudsmöte. Vi har också Elia som på berget Karmel mötte Gud i en stilla viskning. Berget, en plats för möjligheter. Och under den senaste veckan nu då, så har ju våra ungdomar från Fiskebäck och Sävedalen varit på skidläger i Trillevallen och Åre. Och temat för det här lägret har ju varit just berget. Berget som en enskild plats. Personer som står där ensam. Berget, en plats för ett gudsmöte som förvandlar. Ett gudsmöte som spränger våra gränser. Och Jesus Kristus som är den fasta klippan för vår tro. Alltså berget, det är en plats med många möjligheter. Och även om jag, nu har jag inte så mycket jag kan tillföra om hur just det här lägret har varit. Eller hur bibelstudierna har landat och sådär va. Men jag har ju varit på andra nyårsläger. Så jag kanske har ett hum om hur vissa bitar kan gå till. Va? Hur som helst. För några år sedan när jag var ungdomspastor ute på Donsö så åkte vi på nyårsläger till Geilo i Norge. Och här fick jag erfara vikten av att gå upp på berget. Alltså nere i dalen så pågår det ett skidläger. I en skola på en liten yta, där befinner sig 120 ungdomar. Det är trångt med luftmadrasser i rummen. Det är en doft, en blandning av chips, deodorant och svett. Det är kö till toaletter, det är kö till maten, det är kö i liftarna. Det är tider att passa, det är ledarsamlingar, bibelstudier, olika program, gruppsamlingar. Och det är fantastiskt roligt och det är plattan i botten hela tiden. Men så en eftermiddag så tog jag mod till mig och lämnade gruppen. Jag tog liften upp ensam på toppen av fjället. Och där står jag med fötterna 1100 meter över havet och bara stirrar ut över horisonten. Jag är ensam. Det är alldeles tyst. Men ganska så snart, när jag har stått där en stund, så ser jag en längdskidåkare i spåret på andra sidan dalen. En bil sladdar in på en parkering. En familj som är ute och går med en barnvagn. En älg som går och betar lite längre bort. Och när jag står där uppe på toppen så blir jag plötsligt påmind om att det finns ju en tillvaro utanför det här lägret. Det finns andra människor som lever sina liv, som är i sina bubblor också, som är här på och firar nyår och semestrar. En del bor här och sådär, va? Det var som att en ny verklighet uppenbarade sig för mig där uppe på berget. Men så lyfter man blicken lite till och så ser man den här mäktiga fjällvärlden som breder ut sig både på höjden och på längden och bredden och allt möjligt. Och man blir bara överväldigad av denna fantastiska skapelse. Och det är en hisnande upplevelse när man tänker på hur länge de här bergen har stått här i förhållande till det samhälle som har byggts upp där med vägar och lyftsystem och affärer och sådär, va? Och i och med detta så blir det ytterligare en dimension, en verklighet som uppenbarar sig för mig. Men till sist så uppenbaras ytterligare en verklighet. Och då ryser jag. För då påminns jag om någonting som är ännu större. Någonting som fanns där före alla berg. Och närvaron av Gud är påtaglig. Och det här, det är en erfarenhet som jag bär med mig. Det var här uppe på berget, tänker jag, som Gud gav mig en slags uppenbarelse eller en erfarenhet av vad bönens plats kan få vara i våra liv. Ni vet hur det kan vara. Livet snurrar på och det är väldigt lätt att ätas upp av allting som drar i oss och som vill sluka oss. Och det är väldigt lätt att bli lite inkrökt i sig själv. Små saker kan bli till väldigt stora problem. Men i mötet med Gud, i bönen, där sprängs våra gränser. Där får vi för en stund lyfta blicken bort från oss själva. Och så låter Gud oss göra nya insikter, nya erfarenheter. Och förhoppningsvis så får vi förnyade perspektiv på livet. Och både som enskilda människor, men kanske framförallt som församling, som Kristi kropp, så behöver vi ha såna här tillfällen då vi drar oss undan civilisationen och ger oss ut i ödemarken för att be. Och jag ska vara ärlig nu. Jag har ju börjat det spåret, så det är lika bra att fortsätta. Det är inte alltid med sån jättestor entusiasm som jag gör de här avbrotten i min vardag. De här avbrotten där man lämnar den bekväma soffan eller stänger av tv:n, lämnar ifrån sig mobilen för att bara möta tystnaden i bönen. Det är ingenting som kommer av sig självt för mig i alla fall. Och vi matas ju ganska mycket av olika intryck hela tiden. Och därför så kan mötet med tystnaden, mötet med ödemarken, den kan bli ganska brutal för oss. Precis som för ungdomarna i den här Ndembu-stammen som kastas ut i den här råa verkligheten. När de lämnar stammen och ger sig ut i vildmarken. Så kan bönen uppleva som en tillvaro som orsakar kaos. Ett avbrott i mitt välplanerade liv. Jag blir rastlös. Jag hittar inga ord att be med. Och jag påminns om allt annat som jag skulle kunna göra istället. för att använda tiden lite mer effektivt. Och jag tänker att så var nog fallet för Petrus och Jakob och Johannes som följde med Jesus där upp på berget. Och till slut så blev ögonlocken så tunga så de faller i djup sömn uppe på berget. Men vet ni vad det fina är? Det är att Gud, han verkar inte vara beroende av vår enorma entusiasm eller våra förträffliga formuleringar i bönerna. Utan Guds härlighet sänker sig över berget ändå. Och faktumet att Jesus och dessa tre lärjungar bara för en tid lägger bort sin agenda, sina måsten och väljer att dra sig undan. Det i sig är ett uttryck för bön och för tillbedjan. Och det är viktigt att komma ihåg. Tillbedjan i dagens gudstjänst, den började inte när vi med stor entusiasm stämde in i den första sången. Eller när vi bad den första bönen. Tillbedjan började redan när du gick upp ur sängen i morse. Och du tog dina första steg mot den här gudstjänsten. Redan där börjar tillbedjan. Och vad som nu sker i det här rummet, i den här gudstjänsten, det är bortom vår kontroll. Det ligger i Guds händer. Men jag tänker, bönen, gudstjänsten, gudsmötet, det är inte bara en plats för nya upptäckter och nya perspektiv. Utan kanske framför allt så handlar det om en identitet. Och det som slår mig i den här texten, det är den här rösten, ni vet. Rösten som kommer från himlen. Uppe på berget så har det pågått ett samtal mellan Jesus, Mose och Elia. Och i Lukas evangeliets version av den här berättelsen så förstår vi att det här samtalet, det handlar om det kors som Jesus ska bära i Jerusalem. Och troligtvis så var det vetskapen om detta kors som gjorde att Jesus, han behövde söka sig till en avlägsen plats. Och när bullret från civilisationen där nere har lagt sig så är det som att det plötsligt går att urskilja en röst. Du är min älskade son, den utvalde. Och jag tänker att det är som att den här rösten, den vill påminna både Jesus och lärjungarna som är med honom om vems Jesus sanna identitet är i det uppdrag som han har att fullborda. Och på samma sätt är det ju med oss. Vi har ju också våra kors som vi har att bära. Som församlingar så har vi våra olika kors att bära. Vi står inför vägskäl, olika utmaningar som både utmanar, oroar och ibland även plågar oss. Och när vi nu blickar ut över vår värld och vi står i startgroparna till ett nytt år, så tror jag det är så att Gud, han kallar oss till bön och han kallar oss till gudstjänst. På bergets topp, där får vi lägga av vår egen inkrökthet och så får vi se världen med nya perspektiv. Och kanske kan även du och jag, om vi tillåter oss själva att bli stilla, kanske kan även du och jag urskilja den här rösten. Rösten som vill vidröra vid djupet av vår personlighet. Vår identitet. Du är min älskade. Du är min utvalde. Om vi nu återvänder till Endembustammen och de här ungdomarna nu då som har varit ute i vildmarken en tid. Alltså de gör en massa erfarenheter där ute som är ovärderliga, som är väldigt viktiga på ett personligt plan. De lär känna både styrkor och svagheter hos sig själva. Och det som till en början upplevdes som en kaotisk och svår tid, det som till en början var en främmande plats, Det blir så småningom en källa till möjligheter, till utveckling, mognad, växt. Men vi måste komma ihåg att det är en liminal erfarenhet. Det är en tröskel, det är en passage i livet. För tanken är att de här ungdomarna också ska, en dag ska återvända till sin stam. Och detta blir på något vis kontentan eller slutsatsen av Turners analys och forskning. Meningen med att skicka ut ungdomar i skogen, det var inte för att göra dem oberoende av stammen. Tvärtom, alla de erfarenheter som de här ungdomarna gjorde, tanken var att de skulle ta med dem tillbaka från ödemarken. Och att det skulle få fungera som en injektion som gav ny kraft åt hela stammen. Så att hela gemenskapen kunde växa och mogna och utvecklas och växa vidare. Förvandlingen av identiteten hos en individ förvandlar också identiteten hos hela gruppen. Hela gruppdynamiken. Och jag tycker det här det är en fantastisk parallell till församlingen. Stammen, den kan dels representera vårt samhälle. Och kyrkan befinner sig i en slags liminal, liminal erfarenhet, period. Vi lever både i himlen och på jorden samtidigt. Och kyrkan kan få vara en injektion in i samhället. Som ger nya perspektiv. Som ger andra tankar liksom. Och så att det kan få leda till växt och mognad. Försöker hitta var jag är någonstans om ni undrar. Precis. Det kan representera... Stammen kan representera samhället. Men stammen kan också representera oss som är här. Församlingsgemenskapen. Och som kristna så lever vi mellan två världar. Vi lever dels i himlen och vi lever här i världen i Göteborg. Och med jämna mellanrum så behöver vi söka oss upp på berget. I vildmarken. I avskildhet. Till bön. Till gudstjänst. Att få stanna upp ett slag och liksom förnimma Guds närvaro. Som egentligen finns runt omkring oss hela tiden. Men att få stanna upp i allt det som pågår. Och det är ju just därför som vi åker på nyårsläger. Vi åker på hönekonferens. Vi avsätter tider och stunder för personlig andakt. Och söndag efter söndag så samlas vi till gudstjänst. Och då så händer det att vi gör påtagliga erfarenheter. Där Gud ger oss nya perspektiv. Och ord får uttalas som rör ända in i märgen av vår personlighet och identitet. Och de här erfarenheterna, de ska du ta vara på med stor varsamhet. För de är en stor gåva. Inte bara till dig personligen, utan till hela det sammanhang av människor som du rör dig i. Dels kan det vara församlingen, men det är också där du befinner dig i din vardag. På arbetsplatsen, i skolan, bland vänner, släktingar, familj. En andlig erfarenhet gör att vi blir aldrig de samma som vi var förut. Men vi får heller inte glömma bort att tiden på berget är en liminal erfarenhet. Det är en passage i livet. Petrus, han ville bygga hyddor där uppe. Han ville bli kvar uppe på berget och på något vis konservera den andliga upplevelsen som han gjorde där. Han ville ha nyårsläger eller hönekonferens året runt. Men lika viktigt som det är att gå upp på berget så är det också att gå ner från berget. Gå ner från berget för att möta livet. För att möta uppdraget. Och det är just vad Jesus gör. Han tar med sig lärjungarna ner från berget igen. Och med nya perspektiv, en förnyad vetskap om sin identitet. Du är min älskade son, min utvalde. Så går Jesus rakt in i Jerusalem för att möta ett kors. Hörrni, det finns en uppgift att fullborda. Jesu uppgift var att försona världen med Gud. Och som Jesu Kristi kyrka så bär vi det uppdraget vidare i vår tid och den platsen där vi befinner oss i. Att försona världen med Gud. Och nu så står vi alldeles inför ett nytt år. Vi har verksamheter som snart ska dra igång. En ny arbetsvecka börjar imorgon. Och vi får lämna berget. Och vi får återgå till vardagen. Det finns ett uttryck. What happens in Vegas stays in Vegas. Det som händer i Las Vegas, det stannar där. Las Vegas som är den här ökenstaden i USA, den har ju ett rykte om sig och var en slags Amerikas fritidsgård. Dit vuxna människor åker för att busa runt och göra saker som man inte skulle göra hemma på gatan. Och då finns det en överenskommelse, en tyst överenskommelse. What happens in Vegas stays in Vegas. Det som händer där, det pratar vi inte om. Det har hänt i ett parallellt universum. Hemma har jag mitt eget liv. Men den överenskommelsen, den har vi inte som kyrka. What happens in church stays in church. Den överenskommelsen har inte vi. Utan som kyrka så är vår kallelse att leva i himlen och på jorden samtidigt. Vi är kallade att bära fram vår värld inför Jesus Kristus. Lika mycket som vi är kallade till att bära fram Jesus Kristus för vår värld. Amen. Hela gudstjänsten är ju en bön, eller hur? Men nu så ska vi gå in i en förtätad bön, eller vad man ska säga. En mer riktad bön. Vi kommer öppna vår förbönsplats och lovsångarna kommer komma upp här och leda oss i lovsång och tillbedjan. Och det här är en utmärkt plats nu då, tidpunkt, att få bära fram världen inför Jesus. Att tända ett ljus, att be för någon eller något. Be för någonting som rör ditt hjärta, ditt liv kanske. Det finns också förbedjare som gärna vill be för dig och med dig. De kommer stå här längs väggen och där nere finns också både ljusbärare och förbedjare. Så vi låter musikerna få komma fram. Och så tror jag att vi gör så att vi står upp till att börja med. Och så du som vill sätta dig ner är välkommen att göra det.